kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka. Och vi har haft lite problem nu några veckor här med att Håkan Sundlidan har blivit sjuk och det har varit det ena med det andra. Men nu tror jag det kan komma igång och fungera ordentligt. Nu ska vi få lyssna till del 3 i andra Thessalonikerbrevet. Och här är då Håkan Sundlidan. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till Andreas kapellet och till vår bibelförklaring över andra Thessalonikerbrevet. Och det är den tredje delen som vi, eller tredje timmen som vi ska ägna då åt andra Thessalonikerbrevet. Vi är i första kapitlet. Verserna 5-10 har jag skrivit här. Förmodligen hade vi väl läst det då förra gången, ja, och börjat på det. Och nu så ska jag göra det lite svårare för er, för jag glömde min bibel hemma så jag fick ta en annan bibel. Så nu har jag hjärtsöversättning. Jag brukar ju ha folkbibeln och texten i mina anteckningar, för den finns utskriven där, det är också folkbibeln. Men vi kommer väl upptäcka någon avvikelse kan jag säga redan nu. Men inte så att det ska bli svårt, det tror jag inte. Men jag tror jag föredrar ändå att läsa om här då ifrån, ja nu var det ju en enda mening alltihopa det där, de där 10 verserna. Och i folkbibeln som jag haft tidigare så börjar vers 5 med orden: allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska anses värdiga Guds rike och så vidare. Och när jag tittar i hjärts då så kommer man mitt i en mening. Och då tänker jag, vad ska vi börja då? Då måste man börja ända i tredje versen. Jag tror vi läser från tredje versen till och med tionde då. Och nu är det Bo Hjärts översättning. Vi måste ständigt tacka Gud för er bröder som tillbörligt är. För att er tro växer sig allt starkare. Och för att den inbördes kärleken blir ständigt större hos var och en av er. Så att vi själva kan berömma oss av er i Guds församlingar. Stolta över den uthållighet och tro som ni visar under alla förföljelser och allt det trångmål som ni får uthärda. Ett förebud om Guds rättvisa dom. Ett tecken på att ni ska anses värdiga att få del i Guds rike för vars skull ni nu lider. Och att Gud ska låta dem som vållar er lidande få lidande till vedergällning. Så som hans rättvisa kräver. Och ge er som nu får lida lindring tillsammans med oss. När Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar. I lågande eld. Och håller dom över dem som inte känner Gud och inte är lydiga mot vår Herres Jesu evangelium. Där tror jag vi kan stanna förresten vid 8. Men allt det här från 3 till och med vers 8 då i Hjärts översättning, det är en enda mening. Och i grundtexten så vill jag minnas nu, om jag minns rätt, att till och med vers 10 är en enda mening. Och det händer ju att Paulus har sådana här långa meningar. Och då brukar man förstå det som att han är så inspirerad. Har så mycket att säga, vill säga allting på en gång. Så han sätter helt enkelt inte punkt, utan här radas det ena på det andra. Det där framgår ju inte alltid i översättningarna, men vers 3 till och med 8, där framgår det i Hjärts översättning att det är en enda mening. Så det är rätt så mycket att bena upp, menar jag. Och här står det då i vers 4 om det trångmål, det lidandet, slipsis på grekiska, som ni får uthärda. Och så kom det då vers 5, ett förebud om Guds rättvisa dom. Och det var det vi talade om förra gången. För här, det här betyder ju alltså att det är trångmål som de får uthärda. De lidanden som de får utstå är ett förebud om Guds rättvisa dom. Plus att det är ett tecken på att de ska anses värdiga att få del i Guds rike. Alltså någonting positivt egentligen. Och det här behöver vi då analysera lite närmare, därför att trångmål och lidanden och besvärligheter, det är ju sånt som vi inte vill veta av. Och här verkar det som att de första kristna får bejaka det istället. Och jag gav några skäl till att de faktiskt bejakade förra gången. Och för att repetera de tre sakerna som vi hade sagt, så var det för det första att trångmålen och lidandena i allmän mening, det här är ett ganska vitt begrepp, är ett medel för helgelsen. Det är så när en människa får utstå trångmål, då händer ju någonting inom henne. Och då kommer de här frågorna, varför drabbar detta mig och vad beror det här på och så vidare. Och alla de frågorna är ett väldigt bra utgångspunkt för att hitta sig själv, sin egen position i förhållande till verkligheten. Att bearbeta saker och ting helt enkelt. Och är man en kristen så kommer vi ju alltid dithän att vi dels får bekänna vår otillräcklighet, vår synd och vår skuld och så vidare, vilket ju är positivt. Och dels får bekänna vår tro, det vill säga allt det som Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Förlåtelsen, nåden, hans trofasthet och så vidare. Så man blir vinnare i båda fallen. Men båda de här sidorna ska finnas med. Och jag tror att många gånger så, och det kommer jag visa här ytterligare om en stund, många gånger så blir vi för ensidiga. Så att antingen så bekänner man bara sina synder och det är så synd om mig och jag har gjort fel och så vidare. Och så glömmer man bort det positiva, alltså det som har med trosbekännelsen att göra. Eller för all del, man kan ju vara i andra diket också, att man talar om Guds nåd och förlåtelse och så vidare och inte har den här självinsikten med det egna synden. Vi måste ha både och helt enkelt. Och när vi råkar ut för besvärligheter och trångmål, då är det läge att besinna båda de här sakerna. Så det var det ena som gjorde att kunde tacka Gud också för trångmålen. Det andra är ju det att de här trångmålen som de får uthärda var och är ett bevis på vår samhörighet med Jesus Kristus. Det var ju nämligen så att ondskans makter gjorde allt vad de kunde för att förgöra Jesus. Och det lyckades man ju med till hälften på så sätt att man fick honom korsfäst. Sen uppstod han ju på tredje dagen och därmed så misslyckades ju ondskans makter totalt. Men det som man gjorde mot Jesus, det försöker man nu göra igen, nämligen mot hans kropp här på jorden, alltså kyrkan och församlingen, mot oss. Så de trångmålen som vi råkar ut för därför att vi är kristna är ett bevis på att just att vi är kristna. Och det är ju så Paulus skriver också. Han skriver, det är ett tecken på att ni anses värdiga att få del i Guds rike och att få del i Kristi lidanden. Och det är också det sättet på vilket vi kan inta Guds rike, alltså genom död till liv. Från korsfästelse och död till uppståndelse. Det är ju den vägen, för någon annan väg känner vi inte till. Och sen det tredje var ju då att trångmålen här och lidandet gör försoningen, påminner oss om försoningen och gör försoningen synlig. Därför det som hände när Jesus led på Golgata kors och när han plågades och gav upp andan, det som hände då förutom allt elände, det var ju att försoningen ägde rum. Och det som händer när vi råkar ut för trångmål och lidande, det är ju också att försoningen blir synlig så att säga. Vår delaktighet i Kristi försoning. Vi anses värdiga att få del av det här. Nu kan man säga som så att, ja men de som inte är kristna, de kan ju inte tänka så här, utan för dem är det ju då mycket elände och så. Ja, så är det säkert. Men för oss som är kristna, vi kan inte stanna vid att bara tycka att allt är eländigt. För det förbjuder våran tro oss. Våran tro säger att Kristus är närvarande, Gud är närvarande i våra trångmål. Alltså precis som Paulus säger här. Och vi behöver tänka likadant. Så Gud förbjuder att det är någon av oss eller någon som lyssnar till det här nu eller läser det här som tycker att allting är bara eländigt och Gud bryr sig inte om mig och Gud är långt borta och så vidare. Men ni ska få ytterligare något skäl förutom de där tre. Jag ska säga så här också innan jag ger det fjärde skälet, att Gud enligt Paulus här och enligt skriften skulle inte tillåta de här lidandena, trångmålen och svårigheterna om han inte hade förtroende för Thessalonikerna. Alltså han anser ju dem värdiga att lida det här. Han tror på Thessalonikerna på så sätt att de kommer att klara det här fint. De kommer att luttras, de kommer att renas, de kommer att ansas och bära mer frukt. De kommer att visa sig värdiga att följa Kristus. Det förtroendet har Gud för Thessalonikerna, och därför tillåter han det här. Finns det verkligen något mer bibelvers som kan stödja en sån tanke? Ja, vad säger ni? Första Korinthierbrevet 10 kanske, vers 13. Där skriver Paulus: ingen frestelse har drabbat er utöver vad andra människor får pröva på. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över förmåga, utan han kommer att bereda er en utväg samtidigt med frestelsen så att ni kan härda ut. Gud kommer inte tillåta att vi frestas över vår förmåga. Så ingen av oss kommer att frestas över vår förmåga. Och Thessalonikerna frestades inte över sin förmåga, utan de prövningar som de gick hade Gud tillåtit. Och Gud såg detta som någonting gott i det sammanhanget. Varför låter det här så ovant i våra öron, frågade jag mig när jag gick igenom det här. Kanske, och det här är övergången ut till det fjärde skälet. Kanske låter det här ovant i våra öron därför att vi inte har hört så mycket om Guds helighet. Det verkar som att undervisningen om Guds helighet, eller detta att vi kan lära känna Gud också som den helige, är underskattat eller underdrivet, eller jag ska säga. Vi har inte det. Vi talar så ofta om Guds nåd, så ofta om Guds kärlek, så ofta om förlåtelsen. Jättebra, men se till att det inte blir slagsida. För Gud är lika mycket helig som han är kärlek. Och jag tänkte på det inte minst nu med kyrkomötets långa debatt och förra veckan och beslut också. Där man säger att kärleken är överordnade. Men det är ju inte sant. För Guds helighet är ju lika, så att säga, samordnad som Guds kärlek. Det är ju heligheten och kärleken är ju två sidor av Guds väsen. Det är ju samma Gud. Han är ju 100% helig och 100% kärlek. Och varför behövde Jesus Kristus dö på Golgata kors om det inte vore för det att Gud är helig? Och att han fick bära skulderna, han fick ta konsekvenserna av synden, bära det i sin egen kropp. Det var ju på grund av Guds helighet. Det var ju inte på grund av Guds kärlek som man ibland har försökt få till det. Det är ju det här som skiljer det som kallas för subjektiv och objektiv försoningslära. Vi ska inte fördjupa oss i det, men ni vet att Svenska kyrkan och Missionsförbundet gick i olika vägar för 100 år sedan. Skulle vi ta upp det här idag, som jag nu ändå gör, va, så tror jag de flesta skulle vara rätt så oförstående. Men det fanns alltså en subjektiv försoningslära som menade att Kristi lidande på korset, det var så att säga inte nödvändigt för straffet eller för syndens skull, utan det var ett bevis på hur mycket Gud älskar oss. Alltså att lidandet var ett kärleksbevis. Gud visar hur mycket han älskar oss genom att dö på Golgata kors. Det kallas för den subjektiva försoningsläran. Medan den objektiva, som är mer den allmänkyrkliga, som var Svenska kyrkans mer ståndpunkt, var det att han var tvungen att dö på korset för våra synders skull. Och så säger man, ja men Gud kan ju inte vara grym, han kan inte vara vred. Ja, det kan, då det blir ju knepigt här om man nu måste välja, men vi måste inte välja det, för att det är ett både och. Gud är i en och samma person fullkomligt helig och fullkomlig i kärlek. Och kom ihåg det, för det har vi nog varit inne på någon gång tidigare, att det här är inget problem inom gudomen. Det är väl inget problem att Gud är helig och att Gud är fylld utav kärlek, eller att han är kärlek på en och samma gång. Förrän synden kommer in. Förrän människan syndar och beter sig syndigt, då blir det konflikt. Och var blir konflikten? Ja, i mitt liv och i ditt liv. Ja, visst, men konflikten blir i Gud. För Gud måste i sin helighet straffa, rensa, försona, döda. Syndens lön är ju döden. Å ena sidan. Å andra sidan förlåta och upprätta och stå fast vid sitt förbund. Det är den gudomliga konflikten som du ser på Golgata kors. Hans helighet och hans kärlek på en och samma gång. Men vi är inte vana att tänka eller relatera till Guds helighet så mycket som vi relaterar till Guds kärlek. Och så får vi obalans och, skulle jag tro, svårt för den här typen av texter. Men de första kristna i Thessaloniki, och de andra första kristna också för den delen, de fick säkert lära sig minst lika mycket, eller kanske till och med först och främst, om Guds helighet. Och sen också naturligtvis om Guds kärlek. Men Guds kärlek och förlåtelsen genom Jesus Kristus, den får ju full effekt först när man har förstått att Gud är helig och att man är fördömd, förtappad utan frälsningen. Ja, det är i alla fall en tes som jag har, att vi är ovana att höra om eller tänka på Guds helighet. Och nu skulle jag vilja säga så här då, det är det fjärde skälet till att de ska vara tacksamma, eller på något sätt kan förstå i alla fall och uthärda trångmålen och anses värdiga att få del i Guds rike när de lider. Genom lidandet så får de lära känna den helige guden. Och när vi läser vidare här så kommer det bli ännu mer uppenbart. Tänk om du och jag kunde förstå våra svårigheter också på det sättet. Att när vi får, inte bara motgångar så här i största allmänhet, utan när vi drabbas för all del av sjukdom, eller vi är döende, eller vi är förtvivlade, eller deprimerade, eller plågade, eller förföljda. Att vi kunde förstå att det här är på grund av synden. Men Gud är trofast, och med hans trofasthet och hans frälsning finns i Jesus Kristus. Och så kunde vi komma till honom med alla våra tillkortakommanden och överträdelser. Komma till honom på Golgata kors. Och så inte bara gripa om Kristus på Golgata kors, utan få tillgodogöra oss det som han gör på Golgata kors. Bli burna. Han tar vår synd och vår skuld. Och så lyfts vi upp till Gud på det sättet. Och så lär vi känna på en och samma gång hans helighet och hans kärlek. Vi bejakar så att säga båda sidorna. Ju mer jag tänker på det, och när jag hör mig själv tala om det här, för det är ju så, man predikar ju och undervisar ju lika mycket för sig själv, om ni trodde något annat, desto undligare blir det ju om man får slagsida i det här. Så det här är en viktig bit. Och det enklaste tipset, om jag får säga så, som jag kan komma på eller som jag kan ge, det är att man helt enkelt bejakar sin livssituation och det som faktiskt händer i mitt liv. För att kämpa emot själva verkligheten, om vi nu säger att man möter svårigheter eller sjukdomar, eller man är förtvivlad över någonting, vad som helst, ska man hela tiden kämpa emot det och emot sorgen, då har man en kamp som förmodligen är alldeles för svår. Men kan man bejaka det och se det som en del i Guds verk, Guds helighetsverk, och samtidigt bejaka Guds kärleksverk, så kan man förhålla sig till verkligheten på ett helt annat sätt. Som kristna borde vi kunna göra det. Våra liv ligger ju i Guds händer, oavsett vad som händer oss. Vad vi råkar ut för, vad som händer i våra liv, är ju underordnat Guds herravälde. Jesus är Herren i mitt liv, under alla omständigheter. Så låt oss försöka bejaka våra liv, också det som är besvärligt och det som är syndigt. Alltså bejaka det syndiga på så sätt att vi ändå, alltså bejaka det på så sätt att vi erkänner att vi Att vi förstår att det faktiskt finns där. Att det är en del av verkligheten. Och att Gud använder också det. Sen så ska vi se här. Då har vi kommit, då har vi gjort till och med vers 5. Och det här var då det positiva, det är ett förebud om Guds, ett tecken på att de ska anses värdiga för del i Guds rike. Men det är också ett förebud om Guds rättvisa dom. Och så fortsätter det då i vers 6. Eller så, ja, det är så svårt att läsa, för det är ju, det är inga hela meningar, utan det är bara halva meningar, eller inte ens det. För vars skull ni nu lider, och så går det över då i vers 6, och att Gud ska låta dem som vållar er lidande få lidande till vedergällning, så som hans rättvisa, alltså hans helighet, kräver. Och ge er som nu får lida lindring tillsammans med oss. Jag tycker översättningen där är lite omständig i folkbibeln. Nu har jag inte den här och jag kanske inte ska dra in den, men för er som har folkbibeln så står det ju där, så står det ju så här i vers 6, för där är en ny mening i vers 6. Alltså folkbibeln vers 6: Gud är rättfärdig, han vedergäller dem med lidande som plågat er, och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Då är väl frågan om inte Gerts där är lite enklare. Han vedergäller dem med lidande som plågat er, och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Gud ska låta dem som vållar er lidande få lidande till vedergällning. Vedergällning står det alltså här. Och det är ju ett negativt, det är ett ganska laddat ord. Spontant hade jag nog sagt att vedergällning är synonymt närmast med hämnd. Men så betyder inte ordet, visar sig. Och Gud hämnas ju inte på det sättet. Han är ju inte hämnd, kräver ju inte hämnd på det sättet. Men ordet här för vedergällning, alltså grekiska antapodidomo, det betyder betala igen, ersätta eller återgälda. Och i Bibel 2000 så börjar, om det nu är vers 6 som börjar som så, eller om det är en bit ner, jag har inte den framför mig, där har man gjort en omskrivning av vedergällning, så där finns inte ordet vedergällning, utan det står det Guds rättvisa dom kräver, och så vidare. Alltså det har inte någonting att göra med hämnd, utan det har att göra med att har man en skuld ska man betala tillbaka den. Så enkelt är det. Har man åstadkommit den här skadan så ska den ersättas. Det är vad Guds rättvisa dom kräver. Och det är grundtanken också i Gamla testamentet. Där talar vi om öga för öga och tand för tand och sådana. Det är ganska jobbiga bibelversar för oss. Men i det bibliska ljuset så borde de inte vara jobbiga, utan ganska självklara. Det ska ersättas, det ska återgäldas. Och nu så ska jag säga följande då. Några kommentatorer, för jag har läst några stycken, är måna om, som det verkar i alla fall, att tona ner talet om Guds rättvisa dom. Och så vill man hellre lyfta fram att det Paulus gör här, det är att han tröstar och uppmuntrar de lidande tessalonikerna. Men som jag redan har sagt då, då menar jag att då gör man orättvisa åt texten. Därför att Paulus förstår faktiskt svårigheterna och lidandena som en gudomlig aktivitet. Det är så han begriper det. Och det är så han skriver. Och det behöver inte tonas ner, utan det behöver förstås istället. Paulus har inte något behov av att tona ner Guds helighet. Och det är det som jag har talat om här också tidigare. Att vi behöver förstå att den Gud som räddar oss både kan beskrivas som helig och kärleksfull. Läs i Markus, jag har några bibelställen här, Markus 8:31. Markus 8:31, det är då när lärjungarna har bekänt, eller Simon Petrus har bekänt att Jesus är Messias. Och så står det i vers 31, sedan, alltså därefter, började Jesus undervisa dem och sa: människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärde. Han ska bli dödad och så vidare. Där står på grekiska att det här måste ske. Det finns ju två ord för måste i grekiskan. Och det här ordet som står här betyder ju inte måste så som vi kanske först tänker oss det hela. Därför att när vi tänker måste, då är det någonting utav tvång över det hela. Men Jesus var inte tvungen att ge sitt liv. Utan här är ett ord, måste, som betyder måste för att det ska bli så som Gud vill. Alltså, om försoningen ska äga rum så måste han ge sitt liv. Om Guds helighet ska fullbordas så måste Jesus dö på Golgata kors. Men han gör det frivilligt. Så han måste alltså lida och dö för att försoningen ska äga rum, för att Guds helighet ska bli synliggjord. Vi har det också i Lukas 17. Vi kan se vad det står där. Lukas 17:25. Det handlar om Guds rike som ska komma, ja. Och så talas det om människosonen som ska komma på himmelens skyar. Och så står det i vers 25: men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Så det här är ju en ganska väsentlig del. Det här är inte någonting som man bara råkar ut för, utan det här är en del i den gudomliga planen när det gäller att uppenbara Guds helighet och att försona världen med sig själv. 24 kapitlet, också Lukas. Det måste ju vara efter uppståndelsen det, ja. Vers 26 då, på Emmausvandringen. De begrep ju inte så mycket, de här lärjungarna som gick med den uppstående. Men då så säger Jesus till dem i vers 26: måste inte Messias lida allt detta? Det är samma ord för måste, det är dei på grekiska, dei. Alltså, måste inte Messias lida allt detta för att Guds helighet och Guds försoning skulle äga rum? Var det inte så som man skulle gå in i sin härlighet? Och så börjar han undervisa om det. Apostlagärningarna 17. Det är väl inte det talet på Areopagen? Ja, inte i vers 3 är inte talet om Areopagen. Vers 3 är de i Thessaloniki av alla platser. Alltså andra missionsresan, de har kommit över till Europa, Filippi, och nu till Thessaloniki som var huvudmålet. Och där predikar han i vers 2 tre sabbater och rad och klargjorde i vers 3 skrifternas mening och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och så vidare. Till sist också kapitel 26. Apostlagärningarna 26. Vers 23. Det är när Paulus håller sitt försvarstal inför kung Agrippa. Och där berättar Paulus för kung Agrippa vad han har gått igenom och vad han har sett och förstått. Och så kommer han till vers 23, eller slutet på vers 22. Vad jag har talat är ingenting annat än vad både profeterna och Moses har sagt om det som skulle ske. Och så kommer det då att Messias måste lida och bli den första som uppstod från de döda för att komma med bud om ljuset både till vårt folk och till hedningarna. Så där tror jag att vi har klarat av den biten om att Kristus måste dö på Golgata kors. Heligheten uppenbaras. Guds väsen blir synligt, försoningen äger rum. Och vi ska komma ihåg att det drabbar ju inte dig och mig i första hand, utan det är ju han själv som tar lidandet på sig. Det är som är vår frälsning, det är därför vi kan slippa den biten. Men Kristus kunde inte slippa den. Då är vi färdiga med det. Men sen så står det så här i vers 7, alltså andra test 1-7, att de ska få lindring tillsammans med oss. Och så står det: när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar i lågande eld och så vidare. Så det här ska tydligen ske åtminstone på ett slutgiltigt sätt först i samband med återkomsten. Jag sa det, jag hörde mig själv säga det, och jag kanske blev missförstådd, eller för det är lite oegentligt att Kristus dog för oss för att vi skulle slippa lidandet. Vi slipper ju inte lidandet, va? Men vi slipper det principiellt, och vi kanske slipper det och bitvis på så sätt att vi aldrig kommer att frestas över vår förmåga. Men fullkomligt slipper vi från det först när Herren Jesus uppenbarar sig. När han kommer tillbaka, och då uppenbarar han sig. Apokalypsis på grekiska betyder att då avslöjas det, då visar det sig vem han egentligen är. Och han kommer då tillsammans med sin makts änglar. Och så stod det i första Thessalonikerbrevet också på ett par ställen att han skulle uppenbara sig med sin makts änglar. Men det är viktigt där att kanske förstå det, att betoningen ligger ju inte på de där änglarna eller på de heliga som ska komma på himmelens sky, utan betoningen ligger på Herren Jesus. Det är han som ska komma, och alla de där som är runt omkring, änglar och serafer och kristtrogna och vad det nu kan vara för något, de bara ingår i hans hov, så att säga. Det är hans följe. Det är de som hyllar honom och ärar honom. Men de har inte någon roll egentligen att spela, annat än att ära Herren Jesus då. Här står att han ska komma i lågande eld, vers 8. Flammande eld står det i folkbibeln, har kanske mindre betydelse. Men elden är nästan alltid närvarande när Herren uppenbarar sig. Och om du tänker efter i Gamla testamentet, den brinnande busken är det första exemplet. När Herren uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken, så är det just genom elden. På Sinai berg på samma sätt. När hela berget skakar och de får de här 10 budorden, så är det också eld, blixtar från himlen och torden. När Aaron, överste prästen, offrar för första gången, då är det också ett eldsoffer. Och att Herren uppenbarar sig på det sättet. Saltaren 18, där utgår eld ifrån Herren. Liksom i Jesaja 66, 15. Hesekiel 1, 13 och 27. Och Daniel 7 och 9. Jag säger det här för de som eventuellt lyssnar på det eller som vill anteckna. Och sen när vi kommer till Nya testamentet, så finns det ju också pingstdagen förstås, men långt innan dess, när Jesus döps, så sägs det om Jesus att han är den som döper i helig ande och eld. Så elden är väl, det måste väl vara alltså det vi har talat om den här timmen också, Guds helighet, den renande elden. Det är en väsentlig sida av Guds uppenbarelse. Bara sticka emellan man, eller säga det inom parentes, att de gånger som Guds kärlek har blivit levande för mig, och det kan vara din erfarenhet också, så är det ju något alldeles fantastiskt, fast man blir ju helt mjuk och det är ofattbart. Men det kan också finnas stunder när Guds helighet uppenbaras och reningen blir uppenbar. Och det tror jag är ett väsentligt element i det som skriften kallar för Guds fruktan. Alltså vi kan inte bete oss hur som helst utan vidare mot Gud. Utan när vi lär känna något utav Guds helighet, så väcker det en gudsfruktan, en tillit som man inte kan få på annat sätt. Och det är också sådana stunder som vi kan få erfara det mer eller mindre tydligt. Pingstdagen, då kom ju också den heliga ande i form av eldstungor. Vi går vidare, för vi är fortfarande på det här då för oss västerlänningar lite jobbiga biten. Här kommer han då i eld, i lågande eld, och så står det i vers 8 vidare: och håller dom över dem som inte känner Gud och inte är lydiga mot vår Herres Jesu evangelium. Till straff kommer de att få evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte och undan hans härlighet och makt. Det finns några kommentarer, men förmodligen är det en övertolkning, men som har sett att det är två olika grupper i det här sättet som Paulus uttrycker sig. För han säger ju att han ska hålla dom över de som inte känner Gud. Och det är ju ett sätt att tala om hedningarna. Hedningarna var ju de som inte kände Gud. Till skillnad mot judarna då, som känner Gud genom förbundet som Gud har ingått med dem. Så det skulle vara hedningarna. Och de andra då, de som inte är lydiga mot vår Herres Jesu Kristi evangelium, skulle då svara mot det judiska folket. För de känner Gud, men de är inte lydiga mot evangeliet. Det finns de exegeter som menar, eller bibeltolkar som menar, att det där är att övertolka det hela, men det kanske har mindre betydelse. Jag har också skrivit upp första Tess 4:5. Det är ju bara bladet innan här. Ska se vad som står där. Ja, där står det ju så här. Nu har jag Gerts översättning då. Så är det 4:5. Inte i begärelse och lyssnad som hedningarna. De som inte känner Gud. Sen har du det uttrycket. Det finns på andra ställen också i skriften. Till exempel Saltaren 9:11. Och vers 17 också i Saltaren 9. Saltaren 79:6. Jesus talar om i bergspredikan, i slutet på bergspredikan, Matteus 7:23. Då han säger till dem där: gå bort ifrån mig, jag känner er inte, ni ogärningsmän. Alltså just det här med att känna Gud, ha gemenskap med Gud, leva i personlig relation till Gud, det är det avgörande. Både i gamla och nya testamentet. Och det är viktigt för oss också. Men här visas då alltså de bort, eller döms de som inte känner Gud. Men till den där svårigheten så tycker jag man kan säga så här, att om vi har förstått någonting av tolkningen i vers 6 och 7. Det som jag har talat om Guds helighet. Då borde den här versen 8 eller 9, vers 9 inte vara så svår. Jag tänkte på, jag läste en bok i somras, och så var det ett avsnitt där om domens dag. Och jag har ju precis som er bilden ifrån Matteus 25, bilden utav hur Herren Jesus, domaren på domens dag, dömer de rättfärdiga att få gå in i paradiset, och de orättfärdiga då få gå bort ifrån Herrens ansikte. Alltså man ser domaren, Herren Jesus Kristus, hans aktivitet. Men sen så, när jag läste den här boken, så fanns en annan tanke med. Nämligen den tanken att när Herren uppenbarar sig, som det ju står här på, i Thessalonikerbrevet, både första och andra. När han uppenbarar sig i makt och härlighet, då försvinner ju så att säga de här som inte kan se honom, de som inte tål hans närvaro. Gud behöver så att säga inte vara aktiv i det. De försvinner ju ändå. Och det är en, för mig var det i alla fall en ny tanke, men det gjorde hela domsscenariet mera begripligt. För att Gud, jag har svårt för att förstå att Gud skulle vara aktivt hämnande, att han så att säga, skulle vara ond i den med att han liksom vill komma åt människor. För vi tror ju ändå att han vill att alla människor ska bli frälsta. Så den delen med att han skulle aktivt förskjuta människor och visa bort dem är svår att ta till sig. Men det kanske inte är så. Även om han är helig, eller kanske just därför att han är helig, så behöver han inte göra det. Därför att det sker ändå. En människa som inte vill ha med Gud att göra, som inte kan så att säga tåla Guds herravälde eller Guds helighet, försvinner ändå. Utan att Gud behöver göra någonting. Och så kan man mycket väl förstå det här då. När han till straff kommer de att få evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte och undan hans härlighet och makt. När han kommer i härlighet och makt, så blir det bort ifrån Herrens ansikte. Här står då att de ska bli straffade i vers 9. I alla fall i Hjärts översättning. Ja, det står det så i folkbibeln också. De ska bli straffade. Och det grekiska ordet för straffad, dikentisosin, det är två ord, betyder bokstavligen, alltså rakt översatt, så betyder det betala rättvist. Så det är egentligen inte en hämndaktion, utan det är helt enkelt ett utkrävande av att man gör rätt för sig, att man betalar rättvist. Och då är det ju inte något konstigt. Ja, men vem kan då bestå? Ja, ingen naturligtvis. Alternativet är att ta emot Guds gåva genom Jesus Kristus. Då är ju allting betalt och klart. Jag har skrivit första test 5:3 också. Ja, det var där är bara, ja, först, det hade kanske inte direkt med den här tanken att göra, men jo, det har det på så sätt att man kan inte fly undan. Bäst de säger allt lugnt, ingen fara, så kommer fördärvet plötsligt över dem, lika plötsligt som verken över en barnaföderska. De har ingen möjlighet att komma undan. Så beskrivs ju domens dag. Allting är alltså ställt på sin spets här på något sätt. Och det är förvisso sant att Paulus skriver det här för att trösta de kristna i Thessaloniki. Det är väl hans syfte med det här, va? Hans syfte är ju inte att måla upp några skräckscener. Men även om hans syfte är att trösta Thessaloniken med det här, så ligger det ju, bakom detta ligger ju Guds helighet. Alltså Guds helighet och den slutliga domen är ju inte, också det är en tröst. Det är ju en tröst för dig och mig att vi inte för alltid ska bära på vår skuld eller bära på vår otillräcklighet. Vi ska förlossas. Det är en tröst för dig och mig att vi inte behöver vara rädda eller fly bort från Herrens ansikte när han uppenbarar sig i sin helighet. För vi är intagna i Jesus Kristus. Det är tvärtom en glädjens dag. Det ska bli underbart att få se honom i sin makt och ära. Jag tror att vi nöjer oss med det. När det gäller de versarna. Nu ska vi se. Nu hade vi läst till och med vers 9. Och sen kommer då vers 10. När han kommer för att bli prisad av sina heliga och hyllad av alla de som kommit till tro. Och vårt budskap till er blev ju mottaget i tro. Så blir det på den dagen. Här finns en sak som jag har funderat mycket över. I Hjärts översättning så står det att Herren Jesus kommer, vers 10, för att bli prisad av sina heliga. Men i folkbibeln så står det att han ska inte bli prisad utan bli förhärligad i sina heliga. Att bli prisad eller att bli förhärligad, det kanske är samma ord. Jag har inte tittat på det, men jag tittar på den här prepositionen. Därför att den grekiska prepositionen en, som översätts med i, att han ska bli prisad i sina heliga eller förhärligad i sina heliga. Så står det i folkbibeln. I hjärt står det att han ska bli prisad av sina heliga. Det är ju skillnad på svenska. Men det grekiska ordet kan betyda av eller i eller genom. Alla de tre betydelserna. Så här får ju den som översätter bibeln bestämma sig för vilken översättning man vill ha. Och jag tänker, för det här gäller inte bara det här ordet. Den här prepositionen än förekommer ju lite överallt i Paulusbreven. Så att det här är en tolkning som kommer igen lite överallt. Och det är möjligt att det kan översättas. Man kan nog inte vara konsekvent med den tolkningen. Men ofta så läser man, och så har jag tänkt ända fram till för ett antal år sedan. Och jag säger inte att det är fel. Men jag har tänkt så här att Kristus ska leva i mig. Han ska bli förhärligad i mig och i mitt liv. Och jag tror att många kristna tänker så. Jag säger fortfarande inte att det är fel. Han skriver till exempel Paulus i Kolosserbrevet att hemligheten är Kristus i er. Vår härlighetshopp. Men det kan också förstås ibland er. Och det därför min egen del har det blivit en förskjutning på så sätt att det kristna livet är ju inte ett individualistiskt liv som det gärna har blivit i västerländska sammanhang. Utan det kristna livet eller Kristuslivet uppenbaras ju i vår gemenskap, alltså bland oss. Och det gör att plötsligt så får man en helt annan, inte bara en annan förståelse utan en utvidgad förståelse då, utan man får också det får en annan betydelse, detta med den lilla gemenskapen. Eller för all del med den större gemenskapen, men jag tror vi ska börja med den lilla innan vi talar om den stora. Alltså att Kristus blir synlig i de relationer som vi har till varandra. Samma ord som används fortfarande. Och nu behöver vi som de här inte spelas ut emot varandra. Men jag tror att man gör en vinst om man förstår att det kristna livet och Guds, att Kristus vill förhärligas ibland oss. Var två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Han uppenbaras i våra relationer till varandra. Vi är Kristi kropp. Och det som händer här då i sådana fall i vers 10, det är att han kommer för att bli prisad eller bli förhärligad ibland sina heliga. Han ska uppenbara sig i sin kropp. Och hyllad av alla de som har kommit till tro. Det finns ju ett både och förstås i det. Gud tog sin boning i Jesus Kristus, det har det i Johannesprologen, och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Alltså ordet blev kött, Gud blev människa genom Jesus Kristus, han blev synlig där. Men sen när Jesus lämnar jorden då vid himmelsfärden, så kommer ju den helige ande på pingstdagen, och så tar han ju sin boning i sin kropp som är församlingen, gemenskapen. Så kyrkan eller församlingen eller till och med den lilla gemenskapen är ju en fortsättning på inkarnationen. Gud blir människa i Jesus Kristus, lever, uppenbarar sig för världen i och genom Jesus Kristus. Jesus Kristus lämnar jorden, men uppenbarelsen fortsätter i hans kyrka och i hans församling och i den lilla gemenskapen. Det är så världen kan förstå. Och det gör jag tycker det är underbart på så sätt att då behöver inte självcentreringen bli så stark. Då behöver jag inte tänka på att det bara liksom, nu ska jag visa upp Jesus här. Utan nu är det vi tillsammans. Nu är det vi tillsammans som ska leva ett kristet liv. Och nu ska vi tillsammans reflektera Kristi liv för världen så långt det bara är möjligt. Det är svårt förstås att förstå hur det här kommer att bli rent, alltså i verkligheten, om jag uttrycker det så, när det här händer. Men det står, och nu är vi där igen då med olika översättningar. Jag har skrivit att det står i folkbibeln att det kommer att väcka förundran hos alla de som tror. Så står det ju inte alls i Gerts. I folkbibeln står det att när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Hos Gert står det, han kommer för att bli prisad av sina heliga och hyllad av alla de som kommer till tro. Det vågar jag knappt kommentera, då måste vi nog gå ner i det grekiska språket igen. Men det är förmodligen så att det är grekiska ord här som har kanske båda nyanserna och att man måste då välja när man översätter. Så det är på så sätt ett ganska bra exempel på hur svårt det kan vara att översätta. Och så står det att han ska bli hyllad då, med tillbaka, jag har ju Bo Gerts översättning här, han ska bli hyllad av alla som kommit till tro. Så här får vi väl inkludera oss själva också. Thessalonikerna får inkludera sig själva och vi får inkludera oss själva. Ingen av de som har kommit till tro kommer att vara undantagen. För alla som har kommit till tro kommer att vara indragna i det här. Från den minsta ibland dem. Och så sa ju profeten också, Jeremia 31:34, att på den dagen när det nya förbundet upprättas så ska de alla lära känna Gud. Från den minsta ibland dem till den största. Alla involverade. Jag har skrivit upp här Matteus 25:40 och 25:45. Jag vet inte vad som står där, men det är väl, är det inte där som det står att vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig, att Herren är närvarande i de minsta. Också de kommer alltså att förhärligas på den dagen han kommer tillbaka. Paulus talar ju om det här redan i första Thessalonikerbrevet. Första Thessalonikerbrevet 3:13. Han ska styrka era hjärtan och göra dem oförvitliga och helgade inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer. Då ska det ske. Så den process som har börjat hos dig och mig, den ska fullbordas på den dagen när han kommer. Vill man uttrycka det negativt så kan man säga att den är inte fullbordad ännu. Vi har mycket framför oss. Sen då i vers 11 och 12, första kapitlet, andra Thessalonikerbrevet, där kommer nu den praktiska slutsatsen utav allt det här. Paulus drar åtminstone ett par praktiska slutsatser utav det som han har sagt här nu inledningsvis. Han säger, vers 11, därför ber vi också ständigt för er att vår Gud ska bevärdiga er med sin kallelse och med kraft fullborda allt som en god vilja kan önska och tron kan verka, så att vår Herres Jesu Kristi namn blir ärat ibland er och ni med honom genom vår Guds och Herrens Jesu Kristi nåd. I folkbibeln så står det, därför ber vi att Gud ska anse er värdiga sin kallelse. Bevärdiga er med sin kallelse. I första Thessalonikerbrevet så talade Paulus om Thessalonikerna som sin ärekrona. Han betraktar varje människa, naturligtvis de i Thessaloniki särskilt, för de hade ju tagit emot evangelium, det evangelium som Paulus predikade, så han var ju jätteglad och stolt för det, så de var hans ärekrona. Men bakom det ligger också tanken att varje människa har en mening med sitt liv, varje människa har en gudomlig kallelse, och det som är meningen med livet, för att knyta an till allmänna frågor, det är ju att hitta sin livskallelse. Det är ju att hitta sin relation till Gud. Att ta emot Guds försoning genom Jesus Kristus. Och att leva i den kallelsen. Då lever man värdigt sin kallelse. Så varje människa har fötts till ett gudomligt uppdrag. Och livet handlar om att Gud ska förverkliga denna kallelse i våra liv. Så vi behöver alltså både upptäcka bejaka, ta emot, hålla fast, förstå allting i förhållande till vår kallelse och livsuppgift och räkna med att den kommer att fullbordas. Att han förhärligar sig i denna kallelse. Jag tänker på det, för mig så har det, är ju inte det här på något sätt en främmande tanke, eftersom jag inte var mer än 13 år när det blev så väldigt tydligt för mig att jag hade en kallelse att vara präst. Men hela mitt liv har ju sedan dess bara handlat om det, om den kallelsen. Det vågar jag säga med frimodighet. Men saken är ju den att det handlar ju inte om att bli kallad till präst, utan det är den kallelse som varje människa, du har ju också en kallelse. Och att en människa i tonåren, eller när de ska välja linje på program, heter det visst nu för tiden, på gymnasiet eller så, frågar efter sin livsuppgift, det är ju inte så konstigt. Men lägg märke till att de frågar efter den. Alla gör det. En människa som har blivit en omvänd kristen, och man har kommit upp i rejält i åren, har mindre betydelse, frågar naturligtvis också efter Guds kallelse. Vad är meningen med mitt liv? Men vi som är rotade i Kristus och vandrar stadigt på vägen, vi skulle ju inte behöva fråga på det sättet. Vi skulle ju ha upptäckt det, vi skulle ju se det. Vi skulle ju leva, vi skulle ju verka för fullt i den kallelsen. Jag tror att det är viktigt här att man ser åtminstone själva nerven i kallelsen. Att man ser själva, så att säga, kärninnehållet i kallelsen. För det finns så mycket i livet och i livets rikedom som pockar på vår uppmärksamhet. Och en människa som inte har funnit sin livsuppgift eller sin livskallelse kan ju lätt bli frustrerad och tappa bort sin kallelse. Här behöver vi inte bara hitta för vår egen del och tänka på den, hålla den högt, utan också hjälpa varandra och andra att se det gudomliga uppdrag som varje människa har. Jag har skrivit upp några bibelverser som jag inte kommer att slå upp, men jag kan läsa det här. Matteus 16, 18 och 1 Kor 3, 10. Där står det då att våra liv byggs, så att säga, på klippan Kristus. Vi är ställda på klippan Kristus. Sen står det i Efesbrevet 4, 13 att vi är kallade till enheten i tron. Vi är kallade till manlig mognad. Och Petrus, han skriver i sitt brev att vi ska, i väntan på dagen, så ska vi leva heligt och gudfruktigt. Det är också en kallelse. Men det jag ville visa med de här sista verserna, det är ju det att vi har inte bara en kallelse som börjar, utan det är en kallelse som vi lever med. Vi har inte bara ett gudomligt uppdrag, utan det är ett gudomligt uppdrag som vi lever med hela tiden. Och det är ett gudomligt uppdrag som ska fullbordas i Gud, eller av Gud kanske vi ska säga. Alltså avslutningsvis, för nu är tiden slut. Vi ska förstå och tolka den egna livssituationen. Dels utifrån Jesu uppståndelse, att vi är insatta i Kristi kropp. Och dels utifrån hans återkomst, att han ska fullborda sitt verk ibland oss. Och att vi ska kunna möta honom också i hans helighet med glädje. Herre, vi tackar dig för att du inte bara har gett oss ett uppdrag som vi ska slita med, utan du verkar ibland oss och du lever med oss. Och du som har börjat ett gott verk ibland oss, du ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Herre, vi tackar dig för allt det som sker i våra liv och i våra sammanhang. Och vi förtröstar på att du verkar genom allt det som händer. För du ensam är Herren. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Andra Thessalonikerbrevet. Det här var del 3. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30. Här efter så kommer en sändning från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Ja, tackar för att du har lyssnat. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet, och det här var en sändning från Värnamo kyrka, eller Värnamo församlingsnärradio. Programmet heter Bibeltimman.